Då vill jag återigen hälsa dig hjärtligt välkommen till ett nytt program av Time for Glory. Mitt namn är alltså Tommy M. Josefsson och återigen i detta program så är vi tillsammans med Sven Johansson. Och vi har talat mycket om väckelse i Filippinerna i vårt förra program. Och det är spännande att se vad Gud gör, vad Gud vill göra. Och att hur enkelt det faktiskt är att väckelse är inte först och främst de där jättestora kampanjerna, fullsatta kyrkor, utan faktiskt att det sker i hemmen. Det går egentligen från hem till hem med små enkla bibelstudium, kryddat med lite god mat, och så får man nå sina vänner och bekanta på ett naturligt och behagligt sätt. Mm. Och du såg det i Filippinerna.
Absolut.
Och jag har själv vittnat, varit med om det här, hur det går faktiskt från hem till hem. Mm. Och det är faktiskt det som är väckelse.
Mm. Det är fantastiskt faktiskt, ja. Att komma hem i människors, jag tar aldrig det för givet, jag tycker det är en stor ära att komma hem till någon.
Ja.
Och när de längtar efter Guds ord och många har ju en religiositet, ja. I Filippinerna,
ja, ja.
Men de är inte så bekanta med Guds ord, och det var liksom det som var vår ingång, va?
Ja.
Då kallar vi det för Bible study, men egentligen så blev det ju väckelsemöte då.
Ja.
För ordet är levande.
Ordet är levande, och just det här att få dela Guds ord, och den här enorma hungern efter att få höra Guds ord. Jag vet, jag hade varit på en rundresa i Sydostasien och så kom jag upp till Uppsala och så var jag inom ett predikantmöte där. Och första respons jag fick, ja men alla är ju i Filippinerna, så varför är du där ungefär? Det fick jag som respons från andra pastorer. Och så sa jag, ja men vad de behöver är ju inte först och främst en ny väckelsekampanj. Vad de behöver det är bibelskolor.
Ja.
Så vad ni skulle åka ner och göra där, det är att starta några bibelskolor. Ja. För det behöver de. Och det upplevde jag var ett väldigt stort behov just i Filippinerna.
Ja.
De behöver bibelskolor.
Ja.
För att de är evangeliserade, kan man säga.
Ja.
Och självklart, det är många som reser dit bara för att de blir uppmuntrade och upplivade att hålla några evangelisationskampanjer i Filippinerna.
Ja, visst.
Det är alltid positivt att göra det, för att det är lätt när det är så öppet.
Ja, precis.
Men jag tror, du gjorde det också, du jobbade där konkret,
ja.
År efter år till att undervisa i ordet.
Ja, ju precis.
Och det är ju enormt viktigt. Mm.
Redan från början faktiskt så blev vi inbjudna till, och jag var så pass ung då, jag var förvånad över hur Gud sen visade sig använda mig i undervisning.
Mm.
Och vi hade då i samband med de här kampanjerna, för vi hade ju det också, va?
Yeah.
Och det kom ju in evangelister och andra tjänster, och de hade ganska stora kampanjer, och alltid så hade de också lärarseminarium.
Ja. Yeah.
Och det mesta de pratade om var ju andens gåvor och sådana där saker.
Ja, ja.
Det är ju viktigt, va?
Ja.
Men jag var nog bland de första som började tala om familjen och barnuppfostran och att ni ska inte bara predika, ni ska ta hand om familjen också, va?
Ja.
Så jag hade lite sån undervisning.
Ja.
Och ibland våra kretsar så började de faktiskt med något som vi kallade för family day.
Ja.
Att predikanterna höll sig hemma kanske på lördagen då och gick ut med barnen och gjorde lite sådana saker.
Ja.
Så det var mycket undervisning faktiskt, och jag har hunnit med ganska många sådana ledarseminarier.
Man kan ju egentligen säga att den tiden på Java där du bara fick undervisa, det kom liksom med lite i ballasten in i Filippinerna.
Det går inte utan undervisning, alltså, om det ska bli stabilt. Va?
Ja.
Så att,
och just undervisning ifrån Guds ord är ju så viktigt.
Mm.
Det är så viktigt, det är alltså det fundamentet. Hebreerbrevet säger ju att Guds ord är kraftfullt.
Ja.
Det är kraftfullt. Mm. Och jag tror att vi måste ta det till oss. Vi måste ta det till oss att det är en kraft i Guds ord. Att, att vi kan ta det till oss. Vi kan läsa det. Men inte bara läsa det. Vi kan leva efter det.
Mm.
Det är då kraften kommer och blir verksamt i våra liv. Och vi måste ha med den delen. Det är jättebra med evangelisationskampanjer.
Mm.
Det är jättebra med manifestationer och allt vad det nu kan vara.
Mm.
Men följer det inte med en uppföljning av undervisning om fundamentet, så blev det liksom alldeles för svagt.
Ja,
och då blåstes man åt ena sidan och till den andra sidan, vart efter vinden blåser. Och det är vi inte kallat till. Vi är kallat till att stå upprätt.
Precis.
Stå stadig i Guds ord.
Mm.
Det var ju ordet lär oss att vi ska stå stadigt rotfästade.
Precis.
I ordet. Så därför så är ju just det här med undervisning, bibelskolor och seminarium och så vidare. Det är så enormt viktigt. När jag var där nere så använde jag mycket tid till just undervisning.
Mm.
För att jag upplevde det var så viktigt.
Jag tycker det är roligare och roligare med man håller på med det.
Ja, ja. Och jag hade bland annat, det var väldigt kul, vi hade en kampanj. Och det kom massor av människor. Men bland de här kampanjerna, längst bak, så var det några mer traditionella troende som hade gömt sig.
Mm.
Däribland några affärsmän. Som inte hade så mycket tro på det här med andens utgjutelse och folk faller och så vidare. Det finns sådana i Filippinerna också faktiskt.
Mm. Mm.
Ganska många av dem som faktiskt är lite kritiska. Precis som de här skandinaverna är.
Mm.
Påminner om skandinaver rent utav. Men de stod där och han hade bestämt sig för att han var med i bestyrelsen i en kyrka och så vidare. Så han hade sin post där och det hela.
Mm.
Han skulle nu avslöja att jag verkligen knuffade om kullfolk.
Jaha.
Mm. Och på det här mötet så blev det så att jag var en trappsteg ner ifrån den scenen som vi var på. Så jag bara sprang rätt ut och folk stod överallt. Och så bar för folk. Och de följde överallt.
Mm, mm.
Som ett sånt dominospel såg det ut.
Ja, ja, ja. Ja.
Och jag bara sprang ut den här. Och han stod ju där och tittade. Och så plötsligt så såg han inte mig längre. Jag var väck.
Mm.
Och så kände han någonting som bara for förbi honom.
Mm.
Och det var ju jag.
Ja, ja,
som
ja.
Hade sprungit förbi honom.
Ja.
Och i farten så hade, när jag sprang förbi, så faller han under Guds ande.
Ja.
Och är väck.
Mm.
Hur länge som helst.
Precis. Fantastiskt.
Och han blev satt fri ifrån, han hade en sån fruktan och rädslan. Mm. Så han gick alltid med pistol på sig. Till exempel. Han vågade aldrig gå hemifrån utan att ha pistol i öppelsträtt. Och han bara kände, den slängde han väck. Han har aldrig använt den sedan den dagen. Det var en av de saker han blev satt fri ifrån.
Helt enormt, fantastiskt.
Och när han väl ställde sig upp därifrån, så sa han, det är sant det här. Han la inte handen på mig. Jag såg bara skuggan.
Mm-hmm.
Jag såg bara skuggan.
Mm.
Och det var inte han, det var Gud.
Mm.
Det var Gud.
Det finns någonting som är Gud. Som,
ja.
Som är sant.
Ja, vad sa det? Och då ska jag. Så jag fick inbjudan till deras församling.
Mm.
Men inte nog med det. Han bjöd in mig till att ha ett bibelstudium i hans restaurang varje vecka.
Det låter bekant det.
Ja, visst gör det.
Känner jag igen det där.
Ja. Så plötsligt så hade jag en hel restaurang till mitt förfogande.
Ja.
Och det kom in, jag var där varje vecka.
Mm.
Och höll ett bibelstudium. Ett enkelt bibelstudium och bad för människor.
Mm. Underbart.
Och vartefter så kom det lite folk in och sa att ja, men vi kan ju spela.
Ja,
vi kan ju sjunga. Så fick vi lite lovsång. Men det hade vi inte från början.
Nej.
Och sen vartefter så blev den här gruppen större och större. Som kom där en gång i veckan.
Spontant.
Ja. Bara så helt spontant. Och sen är det som då en av kvinnorna som gick där då varje vecka. Och hon sa det att så fick hon äntligen med sin syster. Som var mycket konservativ katolik.
Mm-hmm.
Men nu var det ju problem att hon hade, nu kommer jag inte ihåg vad det var, sjukdom, men hon hade en sjukdom i alla fall. Så hon sa att, och hon sa att, ja, jag sätter absolut inte min fot i din kyrka. Nej, nej, sa hon, men du behöver inte följa med till min kyrka för att vi går till restaurangen.
Mm.
Det kan du väl göra. Och blir det för illa så får du väl gå ner. Så hon följde med till den här restaurangen. Och jag bad för henne. Och först hände det ingenting, för det var en sån här sjukdom så du måste ha läkare och sånt.
Mm,
men så fick jag en rapport 14 dagar efteråt.
Mm.
hade systern då, efter hon har varit hos oss, gått till katolska kyrkan och bett sin kvällsbön som vanligt. Och sen kommit hem och så tänkte jag, vad konstigt, jag har inte ont. Så har han gått till en läkare och blivit undersökt och alltsammans. Fanns inget spår efter sjukdomen. Hon var fullständigt frisk.
Underbart. Jesus är densamma.
Och då ville hon följa med sin syster till kyrkan också.
Precis, det är så det går till.
Det är det som är så fantastiskt. Och jag tror just de här neutrala mötesplatserna. Och det är ju det som är hemligheten. Mm. Du fick ju uppleva igen och igen. Du blir inbjuden till restauranger, hem.
Ja.
Och just det här, det som är intressant. Du, alla företag som bjuder in dig.
Precis, ja. Jag var på Tobaksmonopolet.
Ja.
Hade vi bibelstudium. Och folk blev äldre och frälsta.
Ja.
På den där riskvarnen var vi också. Det blev varje vecka. Så det blev som en ny församling efter ett tag. Och det kunde vara den mest skiftande platsen.
Ja, och väldigt skiftande människor också. Ja.
Rika, ibland var det väldigt rika, ibland var det väldigt fattiga. Jag jobbar ju väldigt mycket faktiskt med de allra fattigaste.
Ja.
I Manila slum, bland annat byggde vi upp en församling också.
Ja, ja, för du har blivit duktig på språket också.
Ursäkta. Ja, det är väl med det som indonesiska, man lär sig väl ungefär halvvägs.
Ja.
Så man klarar sig.
Ja.
Eftersom de talar ganska bra engelska, filippinerna, så blir
man
lite
lätt. Men just när man jobbar med de fattigaste så får man större behov av språket.
Ja, man blir väldigt väl mottagen och de blir så glada och skrattar när man liksom lägger in lite filippinska fraser. Så.
Ja, det är väl alltid uppmuntrande.
Ja, det betyder en hel del faktiskt.
Så, men hur upplevde du att jobba i slummen i Manila?
Jag vet inte, jag har alltid haft en dragning till det värsta på något vis. Och det ligger något, jag har en stor passion för stammar och jag jobbar med vissa minoriteter som det kallas.
Ja.
Och rest till otillgängliga svåra platser och ibland träffa bara en liten klick predikanter som var fattiga. Mm. Men de behövde uppmuntran, va?
Yeah.
Och på de här platserna gjorde Gud fantastiska under. Yeah. Jag vet en gång så var jag i Mindanao där du har varit mycket. Yeah. I lite inåt landet där, och jag träffade bland annat en stam som heter Matik Salog.
Mm.
Och en broder som ordnade lite möte där och samlade lite predikanter.
Mm.
Och jag hade fått det från Herren att jag skulle predika på varje möte, skulle jag predika om Herrens härlighet.
Mm.
Och jag hade ju upplevt det fysiskt, va?
Ja.
Herrens närhet, va? Mm. På ett sätt så det kändes som. Och på hela den resan, det var någon gång på 90-talet, så predikade samma budskap på varje plats.
Ja.
Och sen bjöd jag in folk som aldrig hade upplevt och känt Herrens härlighet.
Ja, ja.
Och Guds kraft slog ner något fantastiskt. Bland annat så var det en kvinna där som hade varit väldigt fin sångerska.
Ja.
Som kom fram för förbön och sa, jag är så ledsen, jag har alltid sjungit, nu kan jag inte sjunga. Men bara till Gud för henne, hon blev frisk och började sjunga på mötet.
Wow.
Så att det var starkt med Guds närvaro alltså. Ja. Och det var ju på en sån här avlägsen plats. Man fick åka bussen, fick man jeep och sen motorcykel och sen en häst som var så benig så gjorde ont i baken. Och så kom vi ut i de här små byarna, vet du.
Ja.
Och jag har upplevt att Gud älskar detta enkla folket som jag kallar för barfota folket. Jag har en speciell passion för dem.
Ja.
Och en del av de största underna har jag sett ibland de allra fattigaste.
Ja.
Och vi hade en kampanj en gång i Manilas södra utkanter och vi bad för folk efter mötet där, och det var mitt i slummen, det var bara en öppen yta och där hade vi en liten öppet open air som vi säger. Och Jesus kom där och var med här på det mötet på ett absolut särskilt sätt, och jag fick se något som jag trodde inte det var sant. Alltså, jag fick bland annat efter mötet så kom det fram en mamma till mig med sin lilla dotter som var ungefär så här stor.
Mm.
Och det ena benet var smalare än det andra.
Ja.
Hon hade polio.
Ja.
Och jag hade vid det tillfället aldrig sett det. Så jag var ju lite skakig. Men jag gick ner på mina knä. Och så ropade jag till Gud. Och Guds kärlek kom liksom över mig. Jag bara grät. Och jag bara, och Guds kraft var där. Så när jag öppnade mina ögon så var båda benen likadana. Men sån är Jesus alltså.
Mm.
Speciellt i de här människor som många tycker inte bär lika mycket som andra.
Mm.
De är fattiga, de är olärda och stammarna ser folk ofta ner på.
Mm.
Men jag har varit mycket bland dem och jag brinner mycket för minoriteterna. Och de fattiga i storstäderna.
Ja.
Och sagt för.
Och det är ju väldigt viktigt att ta hand om dem. För att de har ju inte alls samma möjligheter. Men det som är så fantastiskt är att du tog sista biten på en häst.
Ja, jo.
Man kan ju säga att du är ändå tur i oturen, du slapp gå.
Jo, vi har gått mycket och hajkat också. Va? Men, och det kan vara härligt, för det är en fantastisk natur på många ställen i Filippinerna.
Ja.
Och det finns kanske inte en dusch, men då har vi kanske en kristallklar flod istället som man kan hoppa i då.
Ja.
Så att det finns väl signelser i det hela, så att säga. Men det är en fantastisk, men naturfolket, alltså, det är det, tycker jag.
Som lever i den här fantastiska miljön. Och naturen är ju bedårande.
Ja, helt fantastisk.
Ja. Så det har du varit med om genom de här åren. Men du blev inte kvar i Filippinerna. Hur länge var du där totalt?
Vi flyttade dit 89. Vi flyttade hem. Nej, vi flyttade dit 79. Och vi flyttade till Sverige 89.
Så det var 10 år?
Så vi hade vår residens där i ungefär 10 år. Och sen var vi hemma en gång i mitten då på 85-86.
Mm. Så dina döttrar, de är födda där nere?
Ja, min äldsta är född på Java 78. Och sen har jag en som är född 80, dotter också. Och en som är född 81.
Oj.
På Filippinerna.
Ja.
Och sen precis innan vi åkte hem 89 så föddes min son då.
Mm.
Så han var 6 veckor när vi åkte hem till Sverige.
Oj. Så han har liksom inte vuxit upp där nere?
Nej, han har bara varit tillbaka en gång i tonåren och, så, ja. Och sett hur det är.
Hur det ser ut. Men sen har du rest tillbaka flera gånger.
Ja, sen hade jag ju väldigt jag tyckte jag hade svårt för att anpassa mig när jag kom hem här till Sverige. Men det var ju så att barnen började bli stora. De skulle gå i kristen skola och min fru ville gärna att de skulle få lite kontakt med sina svenska rötter och sådär.
Mm.
Så det blev till att bli lite svensk och anpassa sig här.
Ja.
Men jag kände mig nästan tvungen att åka ut en gång om året. Så på 90-talet var jag väl ute nästan en gång om året då.
Okay.
Oftast tre veckors kampanjer på olika ställen. Som sagt var, och då var det just det här att man hade kampanjmöte och sen hade man undervisning på dagarna. Mm. Så
du hade fullspäckat schema när du åkte ner?
Ja, det hade jag. Och det var Jag kände att jag behövde det för att bli bevarad i tron på vad Gud vill och kan. För det var en annan miljö att komma hem här. Jag hade lite svårt för att anpassa mig.
Det är svårt att bli en del av den svenska miljöet.
Jo, jag längtade ut väldigt mycket.
Och
under den tiden så hade jag även en resa till Vietnam, till den underjordiska kyrkan.
Mm.
Och undervisning också.
Ja.
Och sen var jag även ett år i Kambodja.
Okay.
Och jag fick en upplevelse där som var väldigt betydelsefull för mig.
Ja.
För min tro.
Ja, för det är viktigt att komma ut i de här småländerna runt omkring också.
Ja.
Och få träffa folket. Och de lever ju inte alls under har samma möjligheter som de har i Filippinerna. Och det är inte alls den här öppenheten, eller det är inte lika tillåtet heller. Så att, som du nämnde då om Java till exempel, det kom nya regler så det blir svårare att få vara kvar där som missionär och så vidare. Det är ju, länderna runt omkring i Filippinerna är ju väldigt svårt.
Mm.
Men väldigt många av de här ifrån Filippinerna som blev frälsta reser ju overseas, som man kallar det, för att arbeta i just de här lite stängdare länderna.
Precis.
Som Indonesien, Malaysia och många av de andra.
Mm.
Och de får ju faktiskt många möjligheter att både få vittna och dela med sig av sin tro. Vi har inte sett någon stor väckelse av det ännu.
Mm.
Men det händer saker hela tiden.
Ja,
det är ju det som är så fantastiskt. Och ofta som här, när de kommer hem en kort period. Mm. Och jag fick tillfälle att höra vittnesbörd av många av de här som kom hem.
Mm.
Och berättade om vad de hade fått vara med. Så var det ju enormt vad Gud faktiskt gör bakom kulisserna.
Ja, precis.
För i de länderna jobbar ju verkligen Gud bakom kulisserna. För att han inte offentligt accepterad som på Filippinerna.
Nej,
men det är enormt vad mycket som händer där också, just genom människor som kommer ifrån Filippinerna. Och det är någonting man inte får glömma.
Nej.
Alltså mer än 10% av den filippinska befolkningen bor ju faktiskt utomlands. Alltså
ja,
bor ju
precis.
Inte i Filippinerna utan har flyttat någon annanstans. Mm. Och väldigt många av dem är ju till en stor välsignelse dit de har kommit.
Ja, precis. Det är sant. Faktum är i den här lilla församlingen som jag första när jag kom dit i Filippinerna 79 startade där. Han, min medarbetare, han har varit många, många år nu i Rom. Han är pastor i Rom och har en församling där.
Ja.
Det finns ju mycket filippiner där. Och en annan ung man, han blev pastor och verksam i Japan.
Ja.
Utav de här 80 som jag nämnde då på 8 månader så var det kanske 10-tal som blev predikant och missionär.
Ja.
Så att,
och som har rest ut vidare.
Ja, det är väldigt roligt att veta.
Ja, ja men alltså det är en skörd. Alltså det pågår hela tiden. Och jag vet ju också det. Och den gruppen jag hade där i Davao, det var ju många som faktiskt har rest ut och hamnat på andra ställen. Men som har burit med sig. Alltså som bär med sig den här frukten. Den här sådden av Guds ord i sina liv. Och det de har varit med om. Det följer med. Och jag tror verkligen på, vi ser ju över hela världen hur det kommer filippinare överallt.
De är ju talrika också.
Ja, och det är fascinerande. Jag vet, jag kom till Chicago i USA. Och av någon anledning, jag skulle ha flugit med ett flyg, men omständigheterna gjorde att jag hamnade på tåg istället. Och tog tåget till Chicago istället för flyget direkt till Dallas.
Mm.
Och därifrån skulle jag ta tåg ner till Dallas då. Så jag kommer in där i Chicago och så undrar, känner ju inte en människa i den här stan. Jag har aldrig varit i Chicago.
Nej.
Och så jag gick runt där och jag skulle vänta en 8-9 timmar för att nästa tåg skulle gå. Så jag tänkte, ja, får vi gå runt här? Och så gick jag runt och hittade en liten restaurang. Jag gick in och köpte lite mat och satte mig vid ett bord och skulle äta. Så lade jag märke till, överallt runt omkring mig så hörde jag bara tagallog. Jag hörde, det var en Kina-restaurang men det var inga kineser där inne, det var bara filippiner. Och så var det 2 damer som satt då precis vid sidan av mig. Jag kunde inte låta bli att lyssna på vad de sa. Och till slut så kunde jag låta bli att kommentera det heller. Och när jag väl kommenterade så blev de ju alldeles generade. För de förväntade sig inte att jag förstod vad de
nej,
sa.
Nej.
Och så gav det mig tillfälle att få vittna för dem. Om vad Gud gjorde i Filippinerna.
Underbart.
Och hur fantastiskt Gud gör. Så jag fick hålla ett sånt litet minimöte inne på den här restaurangen. Och så försvann jag vidare och de försvann till sitt... Så jag fick faktiskt predikat där i Chicago, även om ingenting var planerat, tack vare att jag träffade några från Filippinerna. Och det här upplever jag överallt egentligen. Var du än kommer så kan du möta människor från Filippinerna och de är öppna, de är vänliga och många av dem är ju väldigt sökande. Och du har inte involverat i något sånt filippinskt arbete i Skandinavien?
Nej. Jag har ju de som jag jobbade med där nere första gången då, som jag nämnde, Romeo och Nora Corpus. Deras dotter bor ju uppe i Uppsala.
Okay.
Hon är gift med nära vänner till mig.
Ja.
Och de har varit också 20 år i Filippinerna.
Ja.
Så att jag har väl träffat på Filippinerna då och då. Mm. Jag tycker det är alltid roligt och speciellt att man kan snacka lite med dem och sådär.
Ja, visst.
Jag älskar ju deras mat sådär.
Ja, maten är ju oslagbar.
Men nu är jag ju här i Helsingborg och träffar filippinerna.
Ja, det var ju spännande.
Mycket spännande.
Världen är liten. Men det är det som är så fantastiskt att se hur du har fått vara med i den här väckelsen. Du har rest fram och tillbaka. Och i nästa program så ska vi få tala om en fantastisk brytningstid du har faktiskt fått vara med om i Sverige.
Mm.
Inte i Filippinerna, men i Sverige. Så vi ska faktiskt återkomma i vårt nästa program till Skandinavien riktigt ordentligt.
Yes.
Landa här i vårt sköna Skandinavien. Även om vårt hjärta ibland kanske är någon annanstans. Mm. Så älskar vi ändå Skandinavien.
Ja.
Och det ska vi komma tillbaka om i nästa program av Time for Glory som du har sett på. Och mitt namn är alltså Tommy M. Josefsson. Och du får gärna skriva in till oss eller höra av dig till programmet. Mm. Om du har frågor och du har undringar om någonting så vill vi ta tid att svara på det. Mm. Och med det så säger jag, Gud välsigne dig rikligen och på gensyn. We'll be right back.